Nåd være med der, og frid fra Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst på Palmsøndagen, det er samme tekst som evangelieteksten. Jeg leser den en gang til. Det er altså Matteus evangeliet kapittel 21 fra vers 1. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem, och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, se din kung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse, och man frågade: Vem är han? Folket svarade: Det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Låt oss be. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Tidigare hade Jesus sagt: Min stund har inte kommit än. Det sa han när han var i Kana, på bröllopet i Kana. Då sa han det till sin mor Maria: Min stund har inte kommit än. Hans stund hade inte kommit än, eftersom det var fortfarande mycket kvar att göra. Jesus anländer nu till Jerusalem. På vilket sätt anländer han? Han anländer inte på samma sätt som kändisar nu för tiden anländer viktiga arrangemang, kanske filmpremiärer eller prisutdelningar. När kändisar kommer, då kommer de ofta i snygga bilar. De är uppklädda i vackra kläder och de kommer gående på den röda löparen. De vill ha uppmärksamhet. De vill visa hur viktiga de är. På vilket sätt kommer Jesus? Han kommer inte på ett glamoröst sätt, utan han kommer på ett enkelt och ödmjukt sätt. Han kommer på en åsna, står det. Och det som är intressant att lägga märke till, det är att Jesus ber lärjungarna, de två lärjungarna, att hämta två åsnor. Så de hämtar både åsnestoet och åsnefölet. Vilket tror ni att Jesus väljer att sätta sig på när de har hämtat båda åsnorna? Väljer han den större åsnan eller den mindre åsnan? Han väljer den mindre åsnan. Han väljer åsnefölet. Så inte nog med att det är enkelt och ödmjukt att välja en åsna. Han väljer till och med den minsta åsnan som han hade tillgänglig. Det står: Se, din kung kommer till dig. Säg till dottern Sion, se, din kung kommer till dig. Jesus är kung. Jesus är konungarnas konung. Och för en kung så skulle vi kunna förvänta oss att han kommer ridande på en häst. Men Jesus kommer inte på en häst. Han kommer på en åsna. Stora och viktiga personer på den tiden kom ju självklart på hästar. Men Jesus vill inte ha. Han vill inte ge sig själv uppmärksamhet på det sättet. Han vill inte upphöja sig själv. Hästen förknippades ju också förstås med krig. Kom man på en häst så symboliserade det ofta krig. Man använde hästarna när man skulle ut i krig. Men Jesus, han anlände inte för att kriga och strida. utan han anlände för att lida, för att skapa frid mellan oss och Gud. Vem är han? Frågade folket. Vem är han? Det var många människor som följde efter Jesus på väg från Betania. Och de hade ju bevittnat det här senaste stora underverket som Jesus hade gjort. Jesus hade uppväckt Lazarus. Så de följer alltså efter Jesus på väg till Jerusalem. Och sen så står det att hela staden kom i rörelse. Och invånarna i Jerusalem blir då också nyfikna. Vem är Jesus? Vem kan det här vara? Så det fanns liksom två grupper. De som följde efter Jesus och så fanns det de inne i Jerusalem. Och de inne i Jerusalem blev också nyfikna. Vem är han? Det är profeten, säger de. Det är profeten. Tidigare hade Jesus frågat lärjungarna. Vem säger folket att jag är? Och vem säger ni att jag är? För att liksom jämföra folkets vittnesbörd med lärjungarnas eget vittnesbörd. Och då var det inte ett lika starkt vittnesbörd från folket. Då var det kanske Johannes döparen eller Elia eller Jeremia eller någon annan av profeterna. Han var liksom på samma nivå som en av profeterna. Men nu säger man, det är profeten. Profeten med stort P. Den profeten som var utlovad redan till, som Gud lovade Mose och israeliterna, att han skulle komma. Alltså, det är Messias. Det är Messias. Och de säger ju också Hosianna, Davids son. Davids son, alltså Messias. Davids son är den sonen. Davids son är den sonen som Gud lovade David att han skulle få. Alltså ättlingen som skulle upprätta ett rike som skulle bestå för evigt. Davids och Salomos rike varade ju inte för evigt. Utan assyrierna och babylonierna kom så att Israels rike inte stod för evigt. Men Gud lovade David att han skulle få en ättling som skulle upprätta ett rike som skulle vara för evigt. Det är det de menar med Davids son, Messias. Så nu, och varför har de ändrats? Varför har Jesus fått det här ryktet som Messias nu? Jo, därför att han hade ju uppväckt Lazarus. Och det här ryktet hade spridits. Tidigare, när Jesus hade botat och gjort underverk, då hade han ofta förbjudit människorna att sprida det här ryktet om honom. Nämligen för att hans stund hade inte ännu kommit. Men nu hade hans stund kommit. Så nu tillät Jesus att det här ryktet fick sprida sig. Att han uppväckte Lazarus. Och det här ryktet blev väldigt välkänt. Och många även i Jerusalem fick höra om det. Så därför hade han fått ryktet som Messias nu. Hosianna, ropade de. Hosianna. Det betyder fräls. Alla människor behöver ibland frälsas från något. Räddas från något. Alla människor, även som lever idag, inser ibland att de behöver räddas av någon annan. De upplever faror, skador, sjukdomar, ja kanske viruset som pågår nu. Människor inser ibland att jag behöver hjälp av någon annan. Jag klarar inte det här själv. Fräls. Rädd mig. Folkskaran ropade Hosianna, Davids son. Fräls oss, Messias. Men vilken typ av frälsare var det de önskade sig? Ja, vi ska kanske inte spekulera för mycket. Texten säger ju inte exakt vad folk tänkte eller vad de menade med det de ropade. Men vi kan läsa i Bibeln, från Jesu egna lärjungar, att de hade inte den helt rätta uppfattningen om vad Messias skulle komma för att göra. Till exempel när vi läser om Jesus som vandrar på väg till Emmaus med Emmaus-lärjungarna, som vi kallar dem, så är de besvikna. De är besvikna för att Jesus har dött. Och de är förvirrade för att de har hört att Jesu kropp ligger inte längre i graven. Och så utbrister de, vi som hade trott att han skulle frälsa Israel. De hade alltså inte trott att han skulle frälsa Israel på det sättet som Jesus hade gjort. Så ja, vi hade ju trott att det här var Messias. Men uppenbarligen så kan inte det här ha varit Messias. Så om Jesu egna lärjungar hade den uppfattningen, så är det ju rimligt att anta att väldigt många judar i övrigt också hade den uppfattningen. Judarna, de var ju ockuperade av romarna. Och det ogillade de förstås. Vem gillar väl att vara ockuperad av en annan nation? Det skulle vi inte heller vi gilla om något annat land kom och ockuperade Sverige. Det är ju en tråkig situation. Förstås förstår vi att judarna ogillade det. Så de ville gärna bli befriade från den romerska ockupationsmakten. De ville inte att det skulle finnas en romersk ståthållare mitt i den heliga staden Jerusalem, Pilatus, och att det skulle finnas romerska soldater där. Så det ville de bli räddade ifrån. Då tänkte de sig att det här kan väl Messias hjälpa oss med. Det här kan väl han Jesus hjälpa oss med. Men vi människor, vi måste inse att det finns en mycket större, farligare och allvarligare ockupationsmakt än nationer, andra nationer som kommer och ockuperar eller som hotar. Den största ockupationsmakten, den farligaste, är synden. Och synden har ju varit en ockupationsmakt sedan syndafallets dag. Vi får inte förminska synden. Vi får inte tänka att det inte är så farligt med den. Vi får inte börja tänka, ja, men jag är väl i alla fall inte sämre än andra. Jag gör så gott jag kan. Synd, vad är väl det? Tänker många människor. Synd, det är väl bara ett sånt ord som vissa kyrkosamfund fortfarande använder. Det är ett gammalmodigt ord. Alla människor gör väl misstag ibland. Det måste väl Gud ha överseende med. Nej, men synd är allvarligt. Synd är det som skiljer oss från Gud. Nu kom Jesus för att göra något åt det problemet. Han kom för att skapa frid mellan oss och Gud och ta bort våra synder. Det är intressant att jämföra skillnaden mellan palmsöndagen och skärtorsdagen. På palmsöndagen, då var han varmt välkommen att komma in i Jerusalem. Hosianna, Davids son. Hurra, Messias har kommit. Välkommen in i Jerusalem, Jesus. Du är så välkommen. Hur lät det på skärtorsdagen? Korsfäst. Korsfäst honom. Tänk så snabbt det kan gå. 4 dagar bara. Han går från att vara den kanske mest populära personen i Jerusalem bland folket till att vara den mest föraktade, förkastliga, förhatliga personen. Korsfäst honom. Men det är också intressant att lägga märke till att de fick ju deras önskemål uppfylld. De ropade först, Hosianna, fräls oss, Jesus, fräls oss. Och sedan ropade de, korsfäst honom. Så de fick deras önskemål uppfylld. Han frälste dem, men det gjorde han ju genom att bli korsfäst. Som de också begärde att han skulle bli. Så de fick deras eget önskemål uppfylld både på palmsöndagen och skärtorsdagen. Tänk vilken ondska. Tänk vilken hemskhet Jesus fick genomlida. Hur kan Gud tillåta ondska? Det är en vanlig fråga som människor ställer. Människor, ofta människor som är skeptiska till Bibeln, som tvivlar på att Gud existerar. De frågar, hur kan Gud tillåta ondska? Om Gud nu är allsmäktig, skulle han då inte bara kunna ta bort all ondska? Och det är en fråga som nog har blivit allt vanligare nu under dessa coronatider. Kan inte Gud bara ta bort alla problem, allt lidande? Hur kan Gud tillåta ondska? vi människor ska vara försiktiga, väldigt försiktiga med att börja kräva att Gud ska ta bort all ondska. Hur skulle det då gå med oss om Gud skulle ta bort all ondska? Det skulle ju bli en ganska tom värld. Det skulle ju inte kunna finnas några människor kvar. Vid det tillfället så sa ju Jesus, ni som är onda, så sa han det till de som stod där och lyssnade. Även hans egna lärjungar. Ni som är onda. Ja, vi är onda. För vi har synd inom oss. Hur kan Gud tillåta ondska? Det är en bra fråga att ställa egentligen. Och vi kan svara på den vi kan ställa en motfråga också. Hur kunde Gud tillåta den ondskan som hände i Jerusalem för snart 2000 år sedan? Hur kunde Gud tillåta att Jesus fick lida på det hemska sätt som han fick? Han blev spottad på. Han blev gisslad. Han blev pinad. Han blev spikad upp på korset. Han fick hänga på korset i 9 timmar och lida. Hur kunde Gud tillåta det? Svaret ger Bibeln. Petrus skriver i sitt första brev, så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra er till Gud. Så svaret är, Gud kunde tillåta det för att föra oss till honom genom Jesu lidande. Ja, det är uppenbart att Gud, han tillåter ondska nu fortfarande. Men en dag så kommer han inte längre att tillåta ondska längre. En dag kommer hans tålamod att ta slut. På den yttersta dagen så är det slut. Då kommer han inte längre att ha tålamod med ogudaktighet, med otro, med olydnad. Han kommer inte längre att stå ut med att människor förkastar evangeliet. Han kommer inte längre att ha tålamod med människor som inte vill omvända sig från sina synder. På den yttersta dagen, då är det slut. Då kommer inte fler chanser. På palmsöndagen, då kom Jesus i enkelhet och i ödmjukhet. Men på den yttersta dagen, då ska han komma i härlighet. Då ska han komma på molnen, som det står. Han ska komma i hela sin härlighet med alla sina änglar. Och han ska sända ut sina änglar för att hämta hem oss till honom. Och han ska sätta sig på sin härlighetstron, står det. Och då ska alla tungor bekänna att han är Herren, står det. Vare sig de vill eller inte. Även de som nu idag inte vill bekänna att Jesus är Herren, även de ska bekänna att han är Herren, Gud Fadern till ära. Och på den yttersta dagen, då kommer vi inte längre behöva ropa, Hosianna, fräls. För det har han redan gjort. Ja, vi behöver inte längre ropa det idag heller. För Jesus har redan frälst oss. Han har frälst oss. Men på den yttersta dagen, då blir vår frälsning permanent. För då kan inte längre några fiender hota oss. Idag så har vi fortfarande vår syndiga natur inom oss som frestar oss. Och djävulen som lockar oss. Och världen som lockar oss med syndiga tankar. Men från och med den yttersta dagen, när vi kommer hem till Herren, då blir vår frälsning permanent så att inga fiender kan hota oss längre. Amen. Låt oss be. Käre Fader i himlen, tack för att vi inte längre behöver ropa Hosianna fräls. För det har din son redan gjort. Han har frälst oss från den största ockupationsmakten, synden. Tack käre Fader i himlen. Amen.